Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset. Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs och på andra sidan har ni Lovisa Lofsan Sandström. Och det här är ju andra programmet nu efter vårt lilla sommaruppehåll. Och det känns ändå, Lovisa, som att vi hade varit lite efterlängtade där ute i etern.
Ja, men det smällde till på Instagram och Facebook och det droppade in så mycket meddelanden. Och framförallt hashtaggen Almenäspokalen, den trendar på Instagram.
Det är ju jättekul att det är så många som har provat på det, tycker jag. För det är ju verkligen ett superbra pass som man liksom aldrig har några ursäkter att inte göra. Så det är ju skitkul om det sprider sig. Och vilket bra namn du hittade på, Almenäspokalen.
Det roliga är att när du i våras, eller egentligen förra vintern, började köra yoga, då var alla yogisar förälskade dig. Och nu har du blivit, vad ska man säga, adopterad av en helt ny träningsgrupp. Och det är crossfittarna som nu avgudar dig.
Jag visade det här för min kille, han var här igår. Så visade jag så här: kolla här vad många som har hashtaggat Almenäspokalen på Instagram. Och han bara muttrar lite, han bara, ja, fast det är ju egentligen Fahlgrenpokalen, det var jag som hittade på den. Vilket är sant, så han ska få lite cred här nu. Men vi ska inte byta namn, men jag har ju faktiskt snott passet av min kille, det ska sägas.
Ja, vi ger lite cred till Falleman som jag kallar honom, han hänger på Instagram också. Men det är som jag tycker är så roligt, det är att folk nappar. Alltså att folk bara, helt, nu ska jag säga okritiskt, men det är att de tycker att det du säger och gör är roligt och inspirerande. Och så bara hänger de på och kör passet på egen hand. I love it.
Ja, men det tycker jag är härligt. Och så kan jag samtidigt känna så här att det är skönt att folk inte nappar på allt som du gör. För det här med att liksom springa 11 mil i fjällen, det tror inte jag är för alla.
Alltså jag ska säga att jag var ute och promenerade igår. Jag har försökt få igång min vardagsmotion lite grann. Så jag valde att gå mellan två möten igår. Och då var jag så egocentrisk att jag lyssnade på träningspodden, alltså säsongens första avsnitt av träningspodden i lurarna. Och jag brukar inte göra det, men jag tänkte att nu måste jag höra på vad jag har sagt för någonting. För jag har ofta så här lite minnesluckor, så jag minns knappt vad vi har pratat om efter en inspelning. Men jag tänkte, ska jag lyssna på det? Så jag kommer på mig själv med att promenera på Hamngatan och gå och fnissa åt min love date i konkurrens med Paris. Det var att ta med Hans upp till Kebnekaise. Jag skäms nästan.
Ja, alltså vi kan säga det att vi ska göra ett lite specialprogram den här veckan. Vi ska svara på massa av era frågor som har trillat in på Facebook, för att det verkar som att det är väldigt många som vill komma igång nu efter sommaren, och vi ska svara efter bästa förmåga. Men vi måste ju följa upp det här, Lovisa. Vi måste ju följa upp det här, för både du och jag hade ju en stor utmaning framför oss i förra veckans avsnitt av träningspodden, och jag vill veta nu, för vi har inte pratat med varann. Hur gick det? 11 mil på fjällen.
Alltså, jag brukar använda uttrycket skjut mig. Det är liksom när man hellre liksom vill försvinna från jordens yta än att fortsätta med det man håller på med.
Var det så jävligt?
Det var en utomkroppslig upplevelse. Jag såg mig själv nästan som lite religiös. Jag började hallucinera. Jag har aldrig varit med något liknande.
Men berätta nu, hur gick det till? Ni började och sprang ni, gick ni? Hur länge höll ni på innan ni stannade?
Nej, men jag kan ju säga att jag hade tagit ner min gard ganska mycket för det här projektet för Fjällräven Classic. Det var en tjej, en kompis då, Caroline, som var initiativtagaren, och hon körde den här utmaningen förra året. Så det är hon som har liksom dragit ihop oss och varit en jättebra lagledare. Jag hade inte riktigt läst på allting. Och jag sa ju faktiskt i förra avsnittet av träningspodden att jag har hybris. Och jag fick väl lite grann av en knäpp på näsan när jag kände att jag fick så här nedtagen på jorden. Och det var nog ganska nyttigt för mig. Vi fick så revidera ganska så snabbt. Vi hade ju plan på att vi hade 11 mil och vi tänker att vi vill ta det här så snabbt vi kan, och vi hade väl gjort någon form av beräkning, men 24 timmar, det är realistiskt, och det är det nog fortfarande för mig som individ, men med alla förutsättningar runt omkring så var det helt orealistiskt, om vi säger så, sammanfattade snabbt.
Varför då? Vad hände? Var det dåligt väder eller vad hände?
Det var ganska många saker som hände, och jag har fått lite frågor från många som vill att jag ska berätta mer än det som, jag gjorde en jättelång film som jag lagt upp på min YouTube-kanal, men då var det följdfrågor, så tänkte jag, då kan jag ju ta upp dem lite grann, för att det var många som, dels jag förstår det, tycker att det här känns helt, jag ska inte säga onödigt, men lite säga, men varför gör man den här utmaningen? Vad är det som driver? Och sen var det många som tvärtom bara, det här låter som det bästa äventyret, jag vill vara med nästa år. Och det är ju härligt att vi har en sån bred spridning. Men vi fick revidera ganska snabbt när det gäller vår packning, för att man ska ju bära med sig ganska så mycket saker, och det är ju inte jag van vid. Att jag kan ha en liten löparryggsäck med en deo och en extra ombyte kanske grann, men vadå, det är typ 2 kilo. Nu hade vi ju, jag hade 9 kilo på min ryggsäck, och tyvärr, jag hade köpt en sovsäck som var en sån här supersovsäck som ska klara av jättekalla temperaturer, och den vägde ingenting, men den tog lite större plats än vad jag hade tänkt, vilket innebar att en del av det kollektiva ansvaret som jag skulle ta för vår packning, den fick Caroline ta, min kompis. Så hon fick ta 11 kilo och jag hade 9 kilo. Och det är ju fint. Hon hade kunnat springa med 11 kilo. Men då var hon tvungen att byta väska. Och den väskan var inte alls lika löparkompatibel. Och det, har man provat att springa med ryggsäck någon gång, då vet man ju att ryggsäcken måste sitta som en smäck för att man inte ska få skavsår. Eller för att den ska dunsa i ryggen och så vidare. Och det är en sak om man springer 5 kilometer hem från jobbet. Men nu när man ska vara ute som extremt många timmar, så är det jätteviktigt att ryggsäcken sitter bra. Så det var en av anledningarna till att vi var tvungna och dra ner lite grann på tempot. Sen var det såna här förutsättningar som, alltså det kan låta så här banalt, men det regnade jättemycket innan vi började köra, vilket innebär att det var väldigt blött överallt, så det var väldigt mycket lera och gyttja, och det vill man inte springa igenom, i alla fall inte jag, för att dels för skaderisken, men också för att du vill inte fastna med fötterna i kanske 3 decimeter djupt, och bli av med skon eller få in massa klet i fötterna, för att man vill inte vara för blöt, för då får man blåsor och skavsår och liknande. Och så var det trångt, mycket folk. Vi startade då, det var det här som var lite knepigt. När man gör Fjällräven Classic så startar man inte samtidigt allihopa, utan man har en fast starttid. Och då startade vi 16:00. Men redan efter 1 timme och 20 minuter så var vi i kappgruppen innan som hade startat 13:00. Och då räknade vi väl ut att vi hade väl ungefär 300 personer i varje startgrupp framför oss. Och det fanns 5 startgrupper framför oss som hade startat dagen innan eller samma dag. Och det innebär att vi då passerar ungefär 1800 personer som vi ska ta oss förbi på de här 11 milen. Och 1800 människor med stora ryggsäckar, de flesta har ju kanske 17, 18, 19 kilo, och vandringsstavar och de här som vi nu har definierat spängerna som man går på. Det är jättesvårt, så det var ganska så trångt. Så vi kunde inte hålla det tempo som vi ville. Och det innebar att vi missade en mil in till första natten. Och då fick vi ta, så istället för 5 mil första natten, eller första dagen, så blev det 4 mil. Och det innebar ju att vi fick ta 7 mil andra dagen. Och 7 mil är fruktansvärt jobbigt. Och framförallt, vi var tvungna att fortsätta över en natt till. Jag har aldrig, vad ska man säga, dygnat. Jag har aldrig varit vaken på nätterna. Jag har aldrig jobbat inom vården och jobbat jour och liknande. Så att det var nog den största chocken för mig, att göra saker nattetid. Jag är ingen nattuggla.
Så ni sov bara en gång under den här tiden då som ni var ute?
Ja, vi sov den första natten mellan 4 på morgonen och 8 på morgonen. Och jag har sov så bra. Jag var så här, som en liten baby som låg i tältet och bara kurrade ner mig i min superavancerade sovsäck som tog lite för mycket plats i väskan. Men andra natten, då bestämde vi oss för att vi skulle knata igenom. Så vi gick i mål i gryningen istället. Mycket märkligt.
Åh fy! Det var ju en väldigt lång dag kan man säga.
Det blev en väldigt lång dag. 7 mil, jag har aldrig transporterat mig så långt på ett och samma, vad ska man säga, ett och samma sträcka. Och det som hände, som jag trodde, och det är det här som är så intressant med typen av utmaningar. Jag trodde att det som skulle bli jobbigast, det skulle vara pulsen, att det skulle vara trängigt, att det skulle bli jobbigt i hjärta och lungor och så vidare. Men det som blev tuffast, det var att hantera när sinnena blir rubbade. Alltså jag började se så här blixtar, så här xenonljus uppe på fjället, för solen den går ner och det är mörkt i typ 1,5-2 timmar. Men sen så när det börjar bli lite ljusare, då börjar det komma blixtar i ögonen, för att det är så svårt för pupillerna att reglera ljuset när man är så där trött. Så jag började se blixtar. Jag kunde se så här stora djur, de kanske var ungefär 1,5 meter höga, som var liksom bakom en busk. Jag kunde se små grodor, minigrodor, 1 centimeter stora runt fötterna på mig. Men det var liksom bara jord som sprätte från stavarna eller från skorna. Men varenda gång så tänkte jag att det var en groda. Du vet, man, jag helt knäpp i huvudet.
Men gud vad äckligt, vad obehagligt. Men känner ni så alla tre, eller fick någon liksom hjälpa de andra, eller hur funkar det?
De här tjejerna är fruktansvärt starka. Alltså de är maskiner. Det är, alltså, det är intressant vad som händer med en relation när man ställs inför de här, alltså, extrema påfrestningarna. Och jag är så imponerad över de här pakten, över att man inte får säga någonting negativt. Det är jättesvårt att utsätta sig själv för en sån här påfrestning och inte klaga. Det finns ju inget värde överhuvudtaget i att klaga. Det gör ju ingen som helst skillnad. Man kan upplysa. Det är alltså att berätta att nu har jag ett skavsår så jag kommer behöva plåstra om det. Men det här går inte att klaga över att jag har så ont i hälen. Det funkar inte, man kan inte göra det när man är ett del av ett lag. Och det tror jag många tycker är jättesvårt. Det är det som är en liksom stor utmaning, att man ska fortsätta. Det är klart man är vänner på startlinjen, men man ska ju vara vänner även när man går i mål.
Hur gick det med löparmagen då, som du oroar dig för?
Kors i taket och halleluja. Alltså som en, vad säger man, solid like a rock. Jag hade inga problem med min mage. Jag käkade frystorkad mat för första gången i hela mitt liv. Jag åt så mycket godis och choklad och de här gelén och mådde superbra i magen. Så att jag är jättenöjd och jag är jätteglad och stolt över att min kropp höll ihop det. Men det här, jag ska berätta apropå det med hallucinationerna. Vi gick så här, man, har man gått Fjällräven Classic eller har varit uppe i Lappland där, så har man lite koll på regionen. Men det är Abisko som man går i mål på. Och när man närmar sig Abisko så kommer en liten sjö som heter Abiskojaure, tror jag den heter. Och jag tror Jaure är något, det kanske betyder någonting med sjö. Jag tror att någonting med vattendrag. Och då så tittar jag på min vänstra sida, nu är klockan ungefär 3:30 på morgonen. Och då har vi alltså varit igång i, jag vet inte, typ, väldigt många timmar. Och då sitter det en liten gullig känguru på stenstranden. Den är kanske, vad ska jag säga, 6 decimeter hög, 7 decimeter. Så sitter den där på stenstranden till den här jauren, eller jocken, det här vatten, liksom flödet. Som var, sitter och tittar på mig helt stilla. Alltså det var det sjukaste jag har varit med om. Hur verkligt var det inte att den satt där?
Du är säker på att det inte var en ekorre eller något annat?
Stor. Alltså det var verkligen som en känguru, ett kängurubebis. Alltså...
Var det någon annan som såg den här?
Nej, och grejen var att jag vågade inte säga någonting. För efter typ 2 minuter när vi hade kommit vidare så pappa frågade, var det någon som såg kängurun?
Är du säker på att det inte var frystorkade svampar du käkade längs vägen? Alltså,
och jag skulle säga, vad glada alla måste vara över att jag inte jobbar i vården. Att jag inte jobbar natt eller jobbar med jouryrken eller liknande. För att jag är inte pålitlig när det gäller nattliga aktiviteter.
Nej, det är lite jobbigt. Tänk om du skulle jobba på ett vårdhem eller ett sjukhus eller så. Och så bara, akta er för kängurun som sitter där borta.
Alltså, det är så konstigt. Jag har aldrig varit med om liknande. Och jag är ju, jag ska inte, jag är ganska präktig och proper och så. Jag har aldrig hållit på med något sånt där fuffens med provat några svampar eller droger eller någonting. Och jag kommer nog aldrig våga göra det heller. Men jag tror att det är samma typ av upplevelse man får när man håller på med såna där grejer, substanser. För att det, alltså, det är så konstigt. Men också ganska fascinerande. För jag visste, det här är inte på riktigt. Men jag är lite osäker, kanske är det på riktigt. Nej, det är inte på riktigt. Men är vi helt övertygade om att det inte är på riktigt? Ja, jo, men det är vi. Börjar så resonera, argumentera. Det var så konstigt, så märkligt. Och så började jag hitta på så här mattetal. För jag tänkte, nej, men nu måste jag hålla hjärnan i schack här. För att jag tror en stor utmaning, det är att fortsätta tänka positivt. För det är lätt att tänka att jag fryser, jag är kall, jag är trött, ont i fotlederna, trött och öm under i fotsulorna och så vidare. Och då tänkte jag så här, okej, 7 plus 3, 10. 8 plus 4, 12. 12 minus 7. Oj, nu är det svårt. 5. Alltså du vet, det är helt... Men alltså, det funkade. För att de sista 4 timmarna från då 1-2 på natten och fram till vi gick i mål, det är bara en fot framåt, en fot framåt, en fot framåt. Och det funkar om man håller såna här små, små klurigheter i huvudet. Men jag var så trött när jag gick i mål och alltså, nej, så nöjd. Så
hur länge nöjd. Sov du när du kom i mål?
Jag sov ungefär en timme. Jag tog en dusch. Min kompis Caroline somnade på bänken i omklädningsrummet 2 gånger. Jag tog en dusch och sen så kröp jag ner i min supervarma sovsäck på en bänk inne vid restaurangen i Abisko. Och sen så åt jag frukost och sen så åkte jag buss till flygplatsen och så sov jag på flygplatsen och så kom jag hem och så sov jag en stund och så sov jag 12 timmar på natten. Och sen så sov jag ännu mer och åt jättemycket och sov ännu mer. Så det var de 3 första dygnen efter det här äventyret. Det gick ut väldigt mycket på att sova och äta. Mitt i natten så väckte jag Hans. Den första natten efter Fjällräven Classic väckte jag honom och sa, Hans, vad är det? Kan du hämta en päronsplitt till mig?
Mitt i natten.
Mitt i natten. Jag måste ha någonting kallt. För jag kände mig så här svullen inuti munnen. Jättemärkligt. Och jag var tvungen att ha något socker. Någonting som jag bara kände att jag helt knäpp i huvudet. Jättekonstigt. Men jag har lärt mig så mycket. Och det är det här som jag tycker är, det är det som triggar mig. Och när människor frågar mig, varför håller du på med såna här saker? Jag lär mig så mycket om mig själv som jag inte hade mött tidigare. Sidor, tankar, känslor. Och det är det som jag älskar med de här sakerna.
Men hur kändes kroppen då efter 11 mil?
Jag skojade. Och det är så här, när man ser statistik för Vasaloppet, då säger de så här, men genomsnittliga Vasaloppsåkaren går ner 5 kilo och så vidare. Och vi gick och pratade så här lite så där tveksamt så här, men undrar hur många kilo man går ner på det här, för att man är ju ändå så många timmar och jättemånga steg. Jag tror att vi var uppe i 160 000 steg från att vi startade till att vi gick i mål. Och så kom jag hem och så vägde jag mig. Och inte sådär för att hålla reda på hur mycket väger jag, utan jag var nyfiken på hur mycket jag hade gått ner under det här projektet då. Då hade jag gått upp 2 kilo. Och det är jätteintressant, för det som hände var att jag kunde inte ha på mig mina ringar, jag kunde inte ha på mig mina vanliga skor, jag kom inte i mina byxor. Jag hade svårt att öppna ögonen för att jag upplevde mig själv som så extremt svullen. Han sa att ja, det är klart att du ser lite trött ut, du ser lite så som att någon skulle se bakis ut. Men det är så mycket vätska så att hela kroppen sväller upp. Och det är lite läskigt. För att det känns nästan som att vara höggravid på sommaren fastän man inte är det.
Men hur länge satt det i då?
På torsdagen. Alltså jag gick i mål på måndag morgon. Och så blev det tisdag, onsdag och på torsdagen. Då var jag först på spa och badade lite grann i pool. Och sen var jag på en uppmjukande massage. Och sen så körde jag ett svettigt träningspass. Och från morgonen den dagen, för jag vägde mig nu varje dag för att hålla koll på att vad som hände med vätskan. Från morgonen till kvällen så gick jag ner 3 kilo. Så den, på torsdagen så släppte vätskan. Och då kände jag så att jag kunde gapa ordentligt, titta ordentligt med ögonen. Att jag kunde få på mig min vigselring igen. Så att det tog alltså 3 dagar. Och det tror jag många som håller på med såna här större utmaningar. Egentligen måste jag springa ett halvmaraton. Alltså att kroppen reagerar på sådana saker. Och håller man på så här lite, nästan lite så ätstört. Att man tänker att man ska gå ner i vikt av att springa ett lopp. Då är det ju nästan knäckande att veta att man faktiskt går upp på grund av vätskan.
Alltså jag upplevde ju det här också. Jag har ju kört träningsläger här nu några veckor och tränat ganska hårt. Och så tänkte jag att men det här måste ju ha fått någon effekt på de här sköna semesterkilorna som jag har lagt på mig. Ställ mig på vågen. Vad har hänt? Jag har gått upp 2 kilo sedan jag började med mitt träningsläger. Jag fattar ingenting. Jag bara, vad är det som sker? Jag förstår ingenting.
Nej, och det är lite klurigt. Och det där är, vad ska man säga, om man tittar på människor som går ner i vikt bara av att ha vardagsmotion och att, nu så använder jag uttrycket banta, det här med att man äter mycket, mycket mindre än vad man brukar göra. Då har man inte samma effekt. Men om man tränar mycket och ska försöka äta nyttigt och så vidare, det finns en risk att man går upp i vikt för att kroppen binder åt sig vätskan från träningen. Så att det är jätteklurigt att använda vågen som någon form av framgångsmätning för träningen. Det är mycket bättre att använda andra mätredskap när det gäller just hård träning.
Ja, men det märkte jag nu. Jag måste sluta med det. Det blir liksom ingen mer våg nu. Det får bli måttband, för att man blir ju nästan deprimerad när man ställer sig på vågen och man tycker själv, nu har jag tränat på skitbra, känner att det börjar hända grejer med kroppen, börjar få liksom ordentliga muskler igen, och så bara, nej, jag blev bara tjockare och tjockare enligt vågen i alla fall.
Det där brukar vi börja med när vi får in våra nya klienter till Lofsengruppen, och då har vi en inriktning som heter hälsa och viktnedgång, där vi försöker hålla isär då styrka och prestation från att nu ska vi gå ner i vikt, och det är oftast då av hälsoskäl. Men många av de tjejerna, de är så taggade när de startar igång, de sköter sig exemplariskt när det gäller att registrera sina träningspass och att vara noga med kosten och ha så jättepositiva tankebanor. För oftast är det ju det som har varit utmaningen tidigare, att man fastnar i negativa tankespiraler. Och sen så ska de ställa sig på vågen, och all den positiva känslan, det självförtroende och det engagemang och tillförsikt för framtiden som man byggt upp, allt det försvinner för när de ställer sig på vågen, och att vågen inte visar någon förändring. Och det där är jättesvårt, för att det är ju inte vågen som bestämmer vad man har gjort bra. Det är ju inte vågen som säger det.
Nej, precis. Så jag vet att vi har pratat om det här i träningspodden tidigare, men du som personlig tränare, vad tycker du är liksom det mest tillförlitliga sättet att mäta sina framsteg på?
Om vi pratar om någon som jobbar med viktnedgång och faktiskt har en riktig viktnedgång att ta fram. Låt säga att man kanske väger, att man har 30 kilo som man vet själv att jag skulle behöva gå ner 30 kilo, då är jag normal. Om jag säger längd och vikt kontra, då är det alltid någon som brukar höra av sig till mig och blir stressad över att jag väger så mycket, behöver jag gå ner vikt? Men om vi säger att man vet med sig att jag behöver gå ner 30 kilo, då är det klart att vågen säger ganska mycket. Men inte från en vecka till en annan, utan vi måste se det lite längre perspektiv. Alltså att man kanske väger sig var tredje vecka. Och då är det så här på detaljnivå att, ja men har du bajsat eller inte? Och det förstår inte många människor. Många vill ställa sig på helt olika vågar när som helst på dygnet och gärna, vad ska man säga, just det här man lägger värderingen i, har jag gjort ett bra jobb eller inte beroende på vad vågen visar. Men måttband tycker jag är jättebra. Framförallt för att det visar också till exempel runt midjan. En våg visar inte hur mycket starkare du har blivit i magmusklerna och därmed kan minska midjeomkretsen med 15 cm för att du blir mycket starkare i de inre magmusklerna. Det säger vågen ingenting om. Men ett måttband visar, men herregud, min midja har liksom bara sugs in för att jag blir bättre på att aktivera. Så då tycker jag att måttband är ett jättebra verktyg. Men oftast så slår vi ihop det, så vi jobbar med måttband. Vi jobbar med mycket med bilder. För att väldigt många av våra klienter, de har ganska skev kroppsuppfattning. Vissa är supervältränade och det enda de står och gör det är att dra liksom händerna vid kärlekshandtagen och klämmer och tycker att det är för mycket. Medan andra väger 110 kilo och tänker att de är alltså helt normala för att man har vant sig vid det. Så att det här med att man har skev kroppsuppfattning, det ligger åt båda hållen. Och då är filmer och bilder jättebra för att man ska faktiskt se, så här ser jag ut. Och vi behöver inte lägga någon värdering i att det är bra eller dåligt, men många tror att de ser ut på ett visst sätt och så gör de inte det och blir chockade när de får någon sån här wake up bilder eller filmer, eller att de ser sig själva i en spegel som de, eller en vinkel som de inte är beredda på. Så vi försöker hitta liksom en komplett bild. Men det som jag tycker är så intressant, om vi pratar om styrka och prestation, det är intressant med den typen av person som, om man har gått ner 2 kilo, så är man inte nöjd med det fastän man har blivit 5 kilo starkare i en övning. Det här låter jättekomplext och lite flummigt, men 2 kilo, det är ju 2 kilo jämnt. Det är 2 kilo på en våg vid kroppen, det är 2 kilo i knäböj, det är 2 kilo i marklyft. De här 2 kilorna på vågen när man ställer sig där, de blir superviktiga. Men att du har blivit 2 kilo starkare i knäböj, det är inte alls lika viktigt.
Du menar att man tänker fel där?
Ja, 2 kilo är ju jättebra att bli starkare. Och att gå ner 2 kilo i vikt är också jättebra. Men det är som att vissa kilon är mycket mer värdefulla än andra.
Ah, du tänker så. Jag förstår.
Det är lite komplext och det är lite flummigt. Och här måste man se den stora helheten för en klient. Och vad den har för erfarenhet och bakgrund och känslor och tankar och så vidare. Och framtidsmål. Men det är ändå på något sätt att man kan inte hålla på att värdera vissa saker jätteviktiga. Och när det är samma sak i ett annat sammanhang, då är det inte alls viktigt överhuvudtaget. Det är så orättvist. Alltså istället för att liksom hitta njutning, hitta framgång, hitta framsteg. Fokusera på vad har jag gjort bra. Det är ju det som är det viktiga, för det är ingen annan som bryr sig om hur mycket man väger.
Nej, det är det faktiskt inte. Det har du faktiskt rätt i. Man tror ju att folk går runt och bryr sig om det, men det är ju ingen annan som gör det.
Nej, och de här kärleksantagen som många tjejer står och håller i och tänker så här, ja men köp dyra jeans. Det är ändå det som är grejen. Det hänger över byxorna. Köp nya byxor. Kärleksantag eller inte kommer inte göra någon mer lycklig.
Ja, men jag håller med dig fast ändå inte. För att jag har ju lite också den där grejen så här, att jag brukar ju ofta mäta på mina kläder om jag håller mig i form eller inte. Det blir ju en väldigt enkel utväg hela tiden om man tänker så här, men nu, de här jeansen är ju trånga liksom. Det hänger ju över midjan. Men då går jag och köper nya. Och sen så blir de jeansen också trånga. Och så bara, men jag går och köper nya så jag känner mig bra liksom. Förstår du vad jag menar? Då kan man ju lura sig själv lite grann också. Plötsligt så har min 38 garderob blivit till 44 utan att jag ens fattar vad som hände.
Ja, men jag tror inte att man går från 38 till 44 på bara några månader. Utan oftast så är det mycket längre tid. Men sen tänker jag så att om man tränar för ett maraton, om man styrketränar hårt och man äter på ett bra sätt, då kommer man inte komma upp till 44. För att om träningen funkar, om kosten funkar, om ens emotionella liv med partner eller familj och jobb och vänner och så vidare funkar, då hamnar man inte där. Det är ju när det händer någonting i livet, när man går igenom en kris, när man slutar träna eller när man lägger om maten åt ett sämre håll, det är då saker och ting börjar rulla på. Sen är det klart att man måste ha en tidslinje och se det från ett större perspektiv. Men många tror ju att de har hamnat från 38 till 44 i klädstorlek på bara några månader. Men så är det ju sällan. Det är ju ett långt perspektiv.
Ja, det har du i och för sig rätt i. Nu byter vi ämne, för nu tänkte jag att jag ska berätta hur det gick med min utmaning som jag hade. Det var ju inte 11 mil i fjällen.
Men det var nog, jag tänkte säga, det var nog ungefär samma svårighetsgrad på pappret för dig.
Ja, faktiskt var det, vilket låter lite konstigt, för några år sedan så var det ju liksom vardagsmat nästan för mig att springa ett pass på 3 mil. Jag gjorde ju det kanske i alla fall en gång i månaden. Men nu har jag det senaste året inte sprungit längre än 13 kilometer. Och som jag berättade i förra avsnittet så har jag liksom haft lite svårt att komma upp på längre sträckor. Och det är ju inte bra inför ett maraton. Man behöver ju ha de där lite... Ja, men de där långpassen vill man ha i både kroppen och i huvudet. Det är viktigt. Så att jag bestämde mig ju då förra veckan för att jag skulle gå ut och springa 3 mil. Eller rättare sagt, jag skulle förflytta mig 3 mil. För om jag inte klarade att springa så var det okej att gå. Bara jag rörde mig i 3 mil. Och det där med att plocka bort den här pressen på mig själv och inte känna så här, nu ska jag gå ut och springa 3 mil. Det gjorde, jag vet inte, det gjorde underverk för mig. För att nu sprang jag nästan hela vägen 3 mil.
För när du inte var tvungen.
Ja, när jag inte var tvungen. Men hade jag sagt till mig själv innan så här, nu ska jag springa 3 mil och jag får inte gå. Det hade inte gått, jag hade inte klarat att göra det här 3-milspasset. Så att nu hände, jag fick lite ont i kroppen på slutet och så kanske jag gick så här 10 meter och sen sprang jag en halv kilometer och så gick jag 20 meter och så sprang jag en halv kilometer. Sådär. Men jag sprang ändå nästan hela vägen och kände ändå att så här, okej, nu måste jag stanna och köpa vatten, för jag hade inte med mig något vatten. Och det var okej. Jag stannade och köpte vatten. Jag fick löpamage längs vägen efter ungefär 1,8 mil. Och kände bara så här, nej, jag måste ju gå hem och gå på toa och sen gå ut och springa resten. Så tänkte jag, men då hittade jag faktiskt en toa på vägen. Så att det gick ju lite tid där jag var tvungen att gå. Du vet, när man får löpa magen, man måste ju gå och knipa igen, för annars så händer det en olycka. Det är inte så att man vill springa, för då kan man liksom inte riktigt kontrollera hur det slutar.
Man är glad över en stark ringmuskel.
Ja, man är det. Ibland får man ju stanna till och bara känna sig, svetten bara kommer ut ur pannan och man bara kniper som fan. Och så går det över och så går man vidare. Men jag hittade en toa och så kunde jag fortsätta mitt pass.
Men apropå det här med geografin där då, att du hittade en toa. De klienter som jag jobbar med som ska börja löpträna och förbereda sig för längre lopp, de är lite rädda över långpassen, att man kommer så långt hemifrån. Hur lade du upp din runda? Gjorde du som i en öglor att du hela tiden kom tillbaka till någon form av kärna? Eller?
Nej, jag var ute och sprang faktiskt i Kassel i Tyskland där min kille bor. Och där har inte jag sprungit så himla mycket. Så att jag sprang på ett nytt ställe.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behövde piffa till det lite. Med bland annat, på min lista står det, nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande lågpris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks, för jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning, det gillar jag verkligen, det är toppen.
Du, det där har jag kan säga, Hans har dille på. Alltså på landet, Det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan.
Mm-hmm. Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack Rusta.
Stor park som de har där. Och sen sprang jag ner och sprang längs vattnet och så sprang jag tillbaka in i parken och så sprang jag upp i stan och sådär. Så att det var lite hejsan hoppsan. Jag gillar ju egentligen att springa i en stor cirkel. Alltså att man aldrig behöver springa tillbaka i sitt eget spår. Men det gjorde jag ändå här. Men just det här med toaletten, då måste man ju vara lite påhittig. För jag kände ju också, det är väldigt långt hem. Jag kommer förmodligen inte att ta mig hem. Jag vill inte sätta mig här i parken där det går människor överallt. Jag har inget papper, vad ska jag göra liksom? Så då tänkte jag, jag vet var det ligger ett köpcenter. Jag går till köpcentret och går på toa där helt enkelt. Men nu gick jag faktiskt förbi en sån här, du vet, ute toa som de har ibland i parker och såna grejer. De är ju inte fräscha. Det var inte fräscht, det var ingen kul upplevelse. Men måste man så måste man, tänkte jag.
Men inte det var liksom bara... inte det jag sa på att de bästa tipset förra gången i Träningspodden, det här med att bästa myggmedlet, det är att inte stanna och ta så långa pauser. Och det är väl lite samma sak då, att det bästa sättet att korta toapausen på, det är att ta en parktoa.
Ja men verkligen, för man står ju typ och man vill ju inte sitta på ringen, även om man har lagt ut papper i sig 10 lager. Nej, men det blir en skön skott kan jag säga. Men hur som helst, så när jag hade gjort de här 3 milen så hade jag i och för sig ont i kroppen. Jag sprang inte speciellt snabbt, jag tror jag sprang på 3 timmar och 23 minuter eller något sånt. Men jag kände ändå när jag var färdig att känner jag så här när jag gör mitt maraton, då vet jag att jag klarar 4,2. För jag hade ont, men jag visste, jag känner igen känslan, jag kan överleva den här känslan, jag hade orkat fortsätta. Och det var så himla skön känsla. Det var så gött. Det var som att det var något som släppte i huvudet. Att fan, jag klarade det. Jag visste att jag hade det i mig och nu klarar jag det. Så sen gick jag ut 3 dagar senare och sprang utan problem 1,5 mil. Och hade kunnat fortsätta hur länge som helst om jag inte skulle åka hem och laga middag till min kille. Det satt i skallen. Jag undrade ju, sitter det i skallen eller är det fysiskt? Det satt i huvudet. Och det var som att bara lösa upp den där knuten. Det var ju ett ganska dramatiskt sätt att göra det på. För det är ju inte jättekul att vara ute och springa i 3,5 timme. Det är ju inte det. Vi ska inte låtsas att det är roligt liksom. Men det funkade.
Men det, var det som en tröskel som du som suddade ut? Att du som trampade ner den här tröskeln? Eller var det mer som en vägg som du sprang igenom? Vad var det för känsla i det här projektet?
Nej men du vet, när man har känt så här att jag kommer inte över 13 kilometer hur jag än gör. För att det liksom är jobbigt att andas och det gör ont i kroppen och jag blir trött och så. Så det var ju som att egentligen springa igenom en vägg. För när jag passerade de 13 kilometerna så kände jag ändå så här, det här går bra. Jag kan ju det här. Det är inga problem. Det var som att jag själv hade satt upp en mur för mig omedvetet någonstans.
Men det tror jag är jättevanligt. Jag tycker det här är ett jätteintressant resonemang och det här prestigefria löpningen mot ett prestationsmål. Det är jättekluret och jättekomplext, men jag tycker det är så spännande.
Ja men det var det som jag tror att det var det som var hela grejen, att jag sänkte kraven på mig själv. Det hade varit okej. Hade jag inte orkat springa efter 1 mil och var tvungen att gå i 2 mil, så hade det ändå varit okej, bara jag hade flyttat med den sträckan. Och det tror jag gjorde hela grejen, för att jag tror att felet som jag ofta gör är att jag sätter lite för höga krav på mig själv. Och känner lite grann i bakhuvudet att det här kanske jag inte kan komma och klara av. Jag kanske inte kan leva upp till det här och då går det ju inte.
Nej. Och då är det så att du inte vill göra det alls då?
Ja men det är ju då jag börjar hitta ursäkter. Det är då jag börjar känna efter 13 kilometer så här. För om jag bestämmer att men idag ska jag försöka göra ett 2-milspass. Men någonstans i huvudet har jag ändå bestämt för att det går. Jag tror inte jag klarar mer än 13 kilometer. Och jag ska springa 2 mil på som jag sprang när jag var som bäst liksom. Och då kanske jag sprang på 2 mil på 1:30, 1:35, då var jag ju riktigt snabb. Och så när man själv, när man sen kommer upp i okej, nu har jag gjort 12 kilometer och det har nästan gått 1,30. Det känns ju inget bra när man har liksom de kraven på sig själv.
Men är det inte lite likadant med kosten? Alltså att många, man har så höga krav på sig själv att man ska äta nyttigt. Och så orkar man inte upprätthålla det, så tänker man det är lika bra att jag skiter i det här, för att jag kommer ändå inte klara att upprätthålla nivån. Så att det blir det här allt eller inget.
Samma mekanism. Ja. Exakt samma mekanism är det. När man ställer alldeles för höga krav på sig själv som inte är realistiska, då blir det ofta att man bara skiter i det. Man bara tänker men det kommer ändå inte att gå. Någonstans i bakhuvudet tänker man det, även om man gör sig en idé om att men jag klarar säkert att springa 2 mil på 1,30. Nej, det gör du inte just nu. Får du bara inse det liksom. Jag klarar inte att springa 3 mil så fort som jag sprang 3 mil förut. Ja, men då får jag väl bara tänka att tiden spelar ingen roll, bara jag gör det. Jag tror att det är viktigt att man liksom justerar sin egen målbild också. För jag fick något, efter att jag hade gjort det här så fick jag faktiskt väldigt mycket mejl på Instagram och så här, från folk som verkligen sa tack. Jag blev jätteinspirerad av det här, för att jag också haft som en spärr, men så sänkte jag kraven och så gick jag bara ut och gjorde det och det funkade. Och en annan tjej som bara, jag har haft sån ångest här för halvmaran, för jag bestämde att jag ska springa på PB och det kommer inte att gå. Och nu vet jag inte ens om jag ska springa, men nu kände jag att jag kanske bara måste revidera mitt mål. Så att jag tror att det, ibland så skapar man tankevurper i sitt eget huvud. Man slår lite grann kroppen för sig själv helt enkelt, både när det gäller kosten och träningen.
Men om du tänker då på för ett år sedan när du hade så mycket stress runt omkring dig och en helt annan attityd till träningen, vad är skillnaden nu skulle du beskriva? Vad är det som har hänt med dig under det här året?
Ja, vad har hänt med
mig? Ett sånt här pass till exempel, att springa 3 mil.
Ja, alltså skillnaden på mig nu, det är väl att jag har mycket mindre prestige i sakerna jag gör. Fast jag har ju också tappat lite driv, vilket är, så det är tudelat om jag tycker att det här är bra eller dåligt. För att jag kan göra saker mycket mer prestigelöst. Jag kan med och gå ut och springa en mil på kanske 1 timme och 5 minuter. Hade jag gjort det för ett år sedan, då hade jag ju fått panik. Alltså, jag hade inte gjort det ens en gång. Jag hade ju pressat mig själv så att jag hade kommit ner där runt 50 minuter eller vad det var jag brukade springa mina vanliga milpass på. Så att det är ju skönt att man har lyckats släppa den där prestigen. Det tror jag är sunt för mig själv. För jag är ju en sån där duktig flicka som alltid ska prestera. Men sen har jag också tappat lite grann av det här som jag hade förut här. Pannbenet. Att jag ska jävla mig klara det. Eller jag har ju inte tappat det. För jag gjorde ju 3-milspasset. Så pannbenet är ju kvar. Men det är som att jag kan inte sätta fingret på det. Det är drivet liksom. Det saknar jag lite grann.
Alltså, dedikation, dedication pratar man ju om på engelska. Har du kvar dedikationen?
Ja, på sätt och vis. Men det är svårt att sätta fingret på det här. Nu blir det som en psykoanalys av mig själv här i direktpoddsändning.
Ja, men jag tror människor, det här är intressant. För det är det här som jag tror att andra människor tror om dig, om träningsprofiler. Just att det här dedikationen, att man har så starkt driv. Men det här visar ju egentligen på att man behöver inte ha det starkaste drivet. Det är helt okej att man gör det ändå.
Ja, det exakt. Lite så är det. Men det som får stryka på foten då är att man får ju inte samma resultat som man fick när man hade det där drivet. För nu har ju jag kommit dit att missar jag ett träningspass, som nu är min maratonträning, missar jag ett löppass en vecka, då tänker jag så här, ja, så blev det. Det är ju inte mer med det. Och jag kan liksom acceptera det och gå vidare med det. Men skillnaden på mig förut när jag tränade för maraton är att då missade jag inte ett av mina träningspass. Det hände inte. Alltså, var det än var. Då planerade jag så här, men jag får gå upp mitt i natten och springa det där passet då. Jag missade inte ett träningspass. Det fanns inte på kartan. Och nu kan jag tycka att det är helt okej om jag gör det. Så det är väl lite där jag har tappat någon slags driv.
Men är du då beredd på att resultaten inte blir lika stora eller bra?
Ja, men det är ju det jag har fått tänka om i. Och det är väl det jag någonstans har landat i nu. För att jag har hela tiden tänkt, sen jag sprang mitt förra maraton, nästa gång, då ska jag under 4 timmar. Jag ska under 4 timmar. Men nu, och det tror jag också var någonting som stoppade mig i min träning, så här, varför jag inte kom upp på de långa sträckorna. För att jag kan inte prestera på den nivån just nu. Och det var där det också satt i huvudet att jag måste tänka om. Mitt mål kanske inte ska vara att springa Kasselmaraton under 4 timmar. Mitt mål kanske ska vara att ta mig igenom Kasselmaraton.
Mm. Jag känner igen det här jättemycket från mig själv och från många av de människor som jag jobbar tillsammans med eller träffar dagligen. Och det som jag tror är viktigt att komma ihåg, det är just det här. Om man kompromissar med sig själv, som ju du har börjat göra nu, att kompromissa, värdera, välja bort träning och så vidare, att man tar med sig den känslan hela vägen fram till när det väl gäller. För jag upplever att väldigt många människor kompromissar hela tiden i vardagen. Man väljer bort pass, man väljer att äta annorlunda mot vad man har bestämt tillsammans med sin coach och så vidare. Men sen när det väl gäller, då glömmer man bort att man inte har gjort sitt bästa på pappret. Och så har man fortfarande samma förväntningar på resultatet som man hade när man började, fast man inte riktigt har följt planen. Istället för att tänka, ja, men nu har jag valt att göra de här prioriteringarna som jag har gjort, och då får det vara så nu när det väl gäller. Och det kan även vara när det gäller viktnedgång. Jag har inte följt planen, nej, men jag kanske inte kan förvänta mig de resultat som jag trodde när jag satte upp målen. Att man faktiskt måste ta med sig de här tankebanorna hela vägen fram till slutdatum på något sätt, så man inte kommer på sen i efterhand eller i slutet att man tror att man har gjort mycket bättre än vad man faktiskt har gjort.
Exakt, och det här är ju lite grann en utmaning för mig som hela tiden ska vara så himla duktig och prestera och hela tiden bli bättre och bättre och bättre. Så min utmaning är ju nu att verkligen ta med mig det här. Mitt mål är att ta mig igenom loppet. Jag säger ju det till dig nu, men någonstans i mitt huvud ligger det ändå så här, fast det hade ju, jag kanske ändå klarar. Förstår du?
Ja.
Men jag har ju inte gjort det som krävs för att göra det. Jag har inte tränat på det sättet. Så att ställa de målen på mig själv, det är ju helt orealistiskt egentligen.
Ja, jag tycker sånt här är jätteintressant. Och det som jag tror är viktigt att komma ihåg, det är att träningsresultaten som man får över tid, framförallt då på kort sikt, de är inte så pass stora att de gör de stora förändringarna. Mycket av tillfredsställelsen av träning, det ligger ju i hur vi känner och tänker kring träning.
För vet du vad som är lite härligt också? Även att jag nu då känner så här, okej, jag har tappat lite driv, jag pushar inte mig själv lika hårt, jag kommer inte att nå samma resultat. Men vad jag känner nu efter det här 3-milspasset är att jag längtar till mitt maraton. Fast jag inte har tränat så mycket som jag borde ha gjort. Jag har inte gjort så många pass som jag skulle ha gjort. Jag har inte gjort så långa pass som jag skulle ha gjort. Jag har kanske inte gjort så hårda pass som jag skulle ha gjort. Men jag längtar till mitt maraton. Jag längtar efter att få stå på startlinjen. Det är en skön känsla, tycker jag.
Och det är ju jätteovanligt. Det är väldigt många som är rädda för sitt stora, håriga, svarta, elaka mål.
Ah, nej, men det känns kul. Så att, vi har kommit en bit på vägen. Och nu fick jag också en liten psykoanalys här. Det var bra, det behövde jag. Men det är ju många andra som har skickat många frågor till oss.
Ja, och vi sammanställt det. Jag tycker det här är jättekul. Det här att det finns riktiga människor som lyssnar på dig och mig och vårat babbel.
Det är jättekul att de tycker att det är intressant. För att jag känner ju också att man utvecklar sig själv och sin person när vi sitter här och pratar i träningspodden. Jag kom ju på grejer under vårat samtal som jag sen tar med mig ut i livet och i min träning. Så för mig är det också superutvecklande, kan jag säga. Men här har vi till exempel då en fråga om just pannbenet som jag har pratat lite om. Det är en tjej som heter Caroline. Hon har en tendens att liksom tappa fart när hon är ute och springer så fort hon får minsta motstånd. Och att hon hamnar i någon sån här bekvämlighetslunk. Att man gör det men man gör det inte så himla jobbigt. Och att det oftast sker omedvetet och att hon liksom inte kommer på det förrän det redan är för sent. Och hon vill gärna ha det här jävlar anamma, pressa sig själv för att orka hålla tempot. Vill känna den känslan att man är slut efter en löprunda. Vad har vi för tips? Hur ska hon tänka? Vad ska hon liksom säga till sin inre latmask?
Hur hon ska tänka för att ta ut sig mer på träningspass? Jag känner igen mig lite här. Alltså, det här...
Ja, men jag också. Ja. Absolut.
Jag skulle nog säga att jag generellt sett tränar inte tillräckligt hårt när jag springer till exempel, eller styrketränar, att jag har lite latmask. Men jag har gjort någon snällt en överlevnadsstrategi för det, så att jag bokar ju ofta in de här hårda löppassen eller styrkepassen. De
vill jag ha sällskap på för att få ett driv. Ah. Och det behöver inte vara någon som är bättre än vad jag är, utan det räcker med att det bara finns någon där med ett par ögon, och då kommer jag att skärpa mig. Så det är min så här första spontana grej, att man tänker den mänskliga faktorn.
För jag är också exakt likadan, och jag hamnar ju ofta i det här när jag är ute och springer på mina runder, att jag springer lite för långsamt. Jag springer så där så att jag klarar det, men så att det inte blir jobbigt, så att det är liksom, blir tungt att andas och man får blodsmak och sådär. Det gör inte jag på mina runder ute. Men mitt bästa trick, det är ju att gå in på löpandet faktiskt. Det är en del som inte alls gillar löpansträning, men det jag älskar med löpansträning är att man kan sätta ett tempo och sen bestämma så här, nu ska jag hålla det här tempot under min runda. Då kan man inte släppa ut latmasken i sig själv. Eller till exempel när man kör intervaller på löpan, för där sätter du också tempot. Bandet bestämmer hur fort du ska springa. Och för min inre latmask så är det väldigt bra.
Ja, och det finns ju också någon form av socialt kollektiv där, tänker jag. Att man vet aldrig om det är någon som kollar på en lite snett bakifrån. Så ser de så här på displayen där att man hoppar av löpandet lite grann i förväg innan intervallen är klar. Så att, alltså, jag gillar den här, vad kallar man så där, förmyndarsamhälle, det här när man har ett övervaknings Big Brother-system.
Ja, men precis. Men sen så kanske hon också skulle börja titta lite grann på vad är mitt grundtempo när jag springer? Vad ligger jag på? Kanske ha lite koll på det under rundan och se själv när hon börjar sacka lite grann. Och känna så här, okej, det här tempot springer jag när jag själv tycker att jag springer på ganska bra. Och så hålla lite koll på, nu springer jag plötsligt mycket, mycket långsammare. Nu får jag pusha på lite. Det kan ju också vara en bra värdemätare. För det är ganska svårt faktiskt att veta när man är ute och springer, tycker jag själv. Om man springer för långsamt eller för fort. Alltså om man håller rätt tempo.
Ja, och det har ju blivit så väldigt trendigt med pulsklockor. Och det finns ju faktiskt löpcoacher som är inriktade just mot pulsträning. Och är väldigt noggranna med att man ska ligga i rätt pulsintervall. Och att klockan piper till och med om du springer med för låg puls och så vidare. Så det kan ju vara bra det att ta hjälp av en sån coach en eller två tillfällen, just för att få en bra struktur på det. Men det jag tänker också i sånt här fall, det är ju att alla pass behöver ju inte vara att man tar ut sig maximalt eller väldigt hårt. Jag tänker att i löpning så ungefär var tredje pass satsar jag på.
Ja, men det är väl inte bra om alla pass är så att man tar ut sig maximalt.
Nej, det skulle jag inte säga. Jag tror att det är få människor som är så pass vältränade att de kan ta ut sig maximalt på varje träningspass.
Så hon ska sikta på ungefär var tredje?
Ja, och framförallt då när det gäller intervallerna. När det gäller distanslöpning eller långpass, då tycker jag att man ska njuta och bara lunka på.
Nej, men jag håller med dig där. Sen har vi fått en till fråga här som är också lite spännande så här i början av en ny träningsperiod, som det är för många på hösten. Mm. Det är en tjej som undrar hur man bemästrar träningsverk. Hon har hållit igång ganska bra under semestern. Nu har hon tagit lite nya tag, kör lite hårdare. Då kommer träningsverken som ett brev på posten. Där känner vi alla igen.
Ja.
Vad gör man då? Ska man vila? Eller ska man ta en värktablett till exempel och träna på nästa dag? Alltså min känsla är ju så här, träningsverk är ju inte farligt.
Det är det inte. Till en viss gräns så är det inte det. Det är om du skulle övergå till exempel någon inflammation som man ska vara försiktig. Men vi pratade lite grann om träningsverk förra avsnittet av träningspodden, och jag sa så här helt kaxigt, ja, men jag tror att jag är immun mot träningsverk. Jag tar tillbaka det. Jag har träningsverk i min högra triceps idag, och det tycker jag är jätteskönt, för triceps, det är ju såna muskler som man vill ha träningsverk. Att det känns så som att armen,
gärna.
Ja, men det sitter lite fastare här på överarmen. Allt sitter lite hårdare. Nej, men jag tror att många har ju den här inställningen, attityden till träningsverk, att då är det tecken på att man gjort ett bra träningspass. Det är ena änden. Men i andra änden så hör jag ganska ofta människor som nästan blir sjuka. Att de har svårt att sköta sitt jobb för att de får sån träningsverk. Så det finns ju ett brett spektra av träningsverk.
Ja, men det kan man ju bli ibland. Det känner jag igen så här, när man inte har tränat med sin PT på länge till exempel. Och så kör man ett svinhårt pass och så har man kanske inte kört så mycket styrketräning och inte använt musklerna på det sättet. Då kan man ju nästan känna nästa dag som att man är sjuk. När man vaknar på morgonen och bara känner att kroppen känns inte bra idag. Och man orkar nästan inte göra någonting. Det är som att man bara går runt i en så här seg yoghurtdimma och varenda liten rörelse är jobbig. Då mår man ju inte så bra faktiskt. Och det är ju inte så att man kommer på tanken så här, nu ska jag nå ut och köra ett pass till liksom.
Ja, men då kan vi säga så här, ja, det är okej att ta en värktablett vid enstaka tillfällen för att man ska kunna röra på sig dagen efter. Jag tycker absolut inte att man ska ta värktabletter regelbundet, men om det är någon gång ibland som man behöver det för att kunna träna eller röra på sig, så tycker jag att man ska göra det. För vi vet ju dessutom att rörelse lindrar träningsvärk. Så det allra bästa medicinen mot träningsvärk, det är att röra på sig ännu mer. Kanske inte samma muskelgrupp. Har man kört jättemycket ben och har jätteont i benen, ja, men då kanske man kan köra lite överkropp och så vidare. Men man ska absolut inte regelbundet ta värktabletter. Men vid enstaka tillfällen, för att nästa pass ska bli av, så kan det vara okej.
Bra.
Yes.
Sen kommer det en till fråga här som faktiskt knyter an lite till det du pratar om, att springa med ryggsäck.
Ja.
För det är en tjej som undrar om vi har använt och erfarenhet av vad man ska ha för ryggsäck, för hon vill springa till gymmet som uppvärmning. Men det måste kännas ändå lite lätt och smidigt, och hur ska den sitta? Finns det billiga varianter och så vidare?
Använder du löparryggsäck?
Alltså ibland, men jag har inte använt någon riktig löparryggsäck, utan jag har använt någon sån här liten, du vet, sportryggsäck från ett sportmärke. Mm. Som har en sån här rem som man ändå kan spänna fast kring bröstet eller magen och så, eller både bröstet och magen.
Mm.
Men jag tycker inte det är superbekvämt att springa med ryggsäck. Det tycker jag inte. Jag blir lätt lite sådär krum. Blir lite sådär ringaren i Notre Dame.
Ja, men det, jag tycker ofta man kan se det när jag är ute och promenerar. Och människor som springer med löpet. Det händer någonting med löptekniken och hållningen faktiskt.
Exakt. Så det är det bra verkligen att springa med ryggsäck? Ibland måste man ju i och för sig.
Ja, alltså jag förespråkar ju transportlöpning. Jag tycker ju att tid som man ändå skulle lägga på att transportera sig från A till B, det ska man göra i form av motion eller fysisk aktivitet. Att man ska gå istället för att ta bussen, att man ska springa eller cykla och så vidare. Så att
jag håller med.
Ja, så jag tycker ju att man ska röra på sig när man ska ta sig någonstans. Och jag tycker att vi rör på oss alldeles för lite. Så att jag förespråkar löpning till jobbet eller till gymmet eller vad det nu kan vara. Och jag förespråkar löparryggsäck. Så här resonerar jag. Jag köper inte så mycket kläder. Jag köper inte några dyra vanliga handväskor och liknande. Så att jag kan tänka mig att lägga 700-800 på en löparryggsäck som jag kan använda i 2-3 år. Tvätta i tvättmaskinen, en som sitter riktigt bra. Det är en viktig investering för mig. Sen förstår jag att inte alla vill göra den prioriteringen. Men det är ju på något sätt en prioritering i att möjliggöra tid för att röra på sig. Så att jag tycker ju att man ska, antingen så, jag gillar ju de här att man googlar och frågar vad människor, man kollar tester på löparryggsäck eller man kollar de här träningsforum på Facebook, vad folk har för erfarenhet av vissa speciella märken och så vidare. Och att man kollar sin prisklass, ja, men hur mycket kan jag tänka mig lägga på en löparryggsäck? Jag vill ha fack på höften, alltså på sidan, så att man kan komma ner, man kan titta på telefonen om man behöver kolla på kartan eller liknande. Sen behöver man absolut inte ha en löparryggsäck som man kan ha en sån här vatten på sig. Men vet man mer att man kanske ska springa lite mer, då finns det faktiskt sådana ryggsäckar, så alltså att man har som en vattenblåsa och sen är det en slang och sen sitter den fast på själva ryggsäcken så att man kan ha den nära munnen. För att springa med en vattenflaska i en löparryggsäck, det blir väldigt skumpigt. Men en löparryggsäck ska vara ganska tight. Den ska sitta nära ryggen. Och sen så tänker jag att köper man faktiskt en riktig löparryggsäck, då får man också tänka efter, okej, vad ska jag packa i den här? Så att man kanske inte har med sig de stora schampoflaskorna.
Nej, och så tänka på att sådana där grejer, precis som du sa, vattenflaskor, sånt som är lite tungt och skumpar runt, det är inte så härligt att springa med. Man blir galen på det. Det är efter så här 20 meter känner man ju, det här kommer ju inte att funka.
Men det är här liksom att vill man verkligen lösa saker, då kan man ju faktiskt göra det. Människor som börjar med att säga så här, jag skulle så gärna vilja springa till jobbet, men, och så kommer det här, jag har ingenstans att lägga kläderna på, alltså jag har ingenstans att lämna ett ombyte dagen innan, det finns ingenstans för mig att duscha, jag vill inte komma och vara tvungen att tvätta håret, jag blir så rosig om kinden, att man har massa förklaringar och ursäkter till varför man inte vill springa. Nej, men då vill man ju inte springa. Man kan inte börja med att säga att man vill springa och sen ha förklaringarna till det. Jag har sett sådana extremt kreativa lösningar för människor som verkligen vill springa till jobbet eller till skolan eller till förskolan eller vad det nu må vara. Så jag tänker att vill man ha en lösning, då kommer man komma på det. Sen kan det vara en liten uppstartssträcka, men det finns faktiskt jättebra möjligheter att, jag till exempel tvättar inte håret varje gång som jag sprungit, absolut inte. Och har man en sån tvångstanke att, gud, tänk om någon på jobbet får veta att jag inte tvättar håret när jag har löptränat, alltså då tänker jag att man är på fel arbetsplats.
Nej, men det finns ju också såna här torrschampon och grejer som man faktiskt kan stoppa ner då i sin löparryggsäck om man känner att det känns lite ofräscht, om håret blir lite svettigt och flottigt liksom.
Ja, nej, men så att vi rekommenderar löparryggsäck. Vi rekommenderar att man kollar på tester, att man kollar hur lång rygg man har, så att man inte köper en för kort eller en för lång ryggsäck. Och sen så att det verkligen sitter tight på. Jag köper ju alltid tjejmodeller när det verkligen står women's, och det är för att den ska sitta bra på min korta lilla rygg. Är man en lång tjej, då kan man ju köpa vilken ryggsäck som helst.
Gud, jag sitter just nu faktiskt och tänker på hur jag ska lösa det här nu. Jag ska jobba med Nyhetsmorgon på söndag, och då sitter man på TV4 och förbereder några dagar innan. Så nu sitter jag och tänker så här, kan springa hem från jobbet på torsdag. Men vad gör jag med alla grejer då? Kommer på en bra idé. Då lämnar jag grejerna på jobbet och tar dem på fredag. Så precis som du säger, man får hitta på någon slags kreativ lösning.
Ja, exakt så är det. Och jag tänker att väldigt många människor konkar runt på sina datorer helt i onödan. För jag tänker ju, ett, du ska inte jobba hemma på kvällen. Det är inte bra för dig. Så att, och två, du behöver inte ha datorn i ryggsäcken eller i väskan. Så lämna datorn på jobbet och sen en löparryggsäck. Och sen så tänk efter ett dygn senare, vad kommer jag behöva när jag kommer till jobbet imorgon? Jag kan ju lämna hur mycket grejer som helst.
Det är supersmart. Vet du vad man också kan göra då, kommer jag på nu? Då kan jag ju lämna grejer på jobbet som jag ska ha till fredag, så kan jag springa till jobbet på fredag.
Exakt. Och det är det här jag menar. Man måste börja ändra sina tankebanor. För det spelar ingen roll att du får ett jättebra löpprogram om du inte kommer på, okej, okay, hur ska jag lösa det här? Vill man inte springa till jobbet, nu är det klart att man inte måste göra det. Nu då räknar jag med att det är människor som känner så här, att springa till eller från jobbet, det skulle vara bra för mig. Då kan man faktiskt göra ordning en liten snygg låda och ställa under skrivbordet med sina lite prylar.
Men du, nu tror jag faktiskt inte att vi hinner med fler frågor den här gången. Så jag tänkte bara att vi kan väl avrunda lite med att säga, vad ska du hitta på nu här tills vi hörs nästa gång?
Jag ska springa. Jag har inte sprungit så mycket på senaste veckorna, så det tänkte jag faktiskt testa och känna hur benen och fötterna känns. Men sen är jag ju helt såld på thaiboxning. Alltså det är nästan som en besatthet.
Det har blivit som min yoga har blivit för mig.
En drog. Jag sitter och kollar på alla gruppträningsscheman, så här, vilka klasser som finns att välja. Jag smsar med min tränare och frågar, skulle jag kunna gå på det här passet? Är det ungefär lagom nivå för mig? Hör av till mina kompisar, vilka vill följa med och köra? Kollar på att köpa lite ny utrustning, nya benskydd. Jag är så såld. Det är så roligt. Jag är kär. Och det är så, det är bästa känslan, det är att få längta efter träning. Och det ska jag säga, det har inte jag hela tiden. Många tror att jag alltid är så engagerad i träning, men det är inte så, det är ett jobb för mig. Men nu, jag längtar, jag är kär. Det är en ny förälskelse, jag är nästan lite hög. Det är inte hallucinationsnivå, men det är nästan så.
Gud vad härligt. Man älskar ju när man hittar en sån här träningsform som man bara känner så här, det här är verkligen min grej. Sen för mig så är det lite nyhetens behag. Så efter en stund så går den där besattheten över.
Trendspanare.
Det är skönt att vara inne i den där fasen i alla fall. Ja, men verkligen.
Ja, och du är uppe nu i sista löpveckan för inför maraton. Fram till sista augusti.
Precis, så att jag ska fortsätta hinna med några långpass, tänkte jag. Och så kör jag på med Almenäs-pokalen. Och det gör ju att jag blir ju ganska tung i kroppen. Men jag tänker att jag får vara det nu faktiskt. För det kommer jag ha nytta av sen. Då kommer jag bli väldigt lätt när jag drar ner på den här tunga träningen. Och det är väldigt kul att höra också hur det går för er där ute med Almenäs-pokalen. Och om ni har tips på övningar som man kan variera med, så får ni jättegärna skriva de tipsen på Instagram eller något och hashtagga med Almenäs-pokalen. För att jag gillar också variation när jag tränar. Det blir ju lätt, det blir tråkigt när man gör samma sak varenda gång.
Ja, men då gör jag ett löfte här och nu. Det här avsnittet av Träningspodden, det kommer ju ut på fredag. Det är fredag. Det är fredag idag kan vi säga, när de flesta lyssnar på Träningspodden. För vi har de flesta lyssnare samma dag som avsnittet kommer ut. Och den fredagen, då är det jag som gör Almenäs-pokalen.
Yes! Snyggt, Lovisa!
Ja.
Vad kul! Det blir roligt att höra vad du tycker om det.
Måste jag klocka då också? Måste jag lägga ut vilken tid jag fick? Blir det tävling av det här nu?
Nej, det behöver du inte göra, tycker jag. Jag tycker man tävlar för sig själv. För att tiden tar man ju egentligen mest för att se om man blir bättre. Så att om du känner att det blir en för jobbig press på dig, så behöver du inte göra det.
Men då kan vi säga, är man nyfiken på Almenäs-pokalen, då ska man lyssna på det förra avsnittet av Träningspodden. Där finns all information och också varför det var bra att köra Almenäs-pokalen, vilka fördelar man fick av det.
Precis, då har man något att göra om man inte har hört det avsnittet redan. Det blir en till löprunda, perfekt.
Exakt. Då säger vi stort tack från Träningspodden för den här veckan.
Och trevlig helg på er allihopa. Ching chong.
Puss puss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.